Vissa människor förändrar världen genom politik, andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.
Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Ja, men de försöker ju hitta på massa konstiga saker. Ja, men att de har köpt saker eller att de har gett dricks eller att de har massa konstiga saker. Men där har vi har ju förhören med kvinnorna som är jättetydliga, som säger att det går inte att betala någonting annat än för sex.
Där togs konflikten till en ytterligare nivå. Då blev det djupt personligt.
Vid det här laget så utesluter vi ingenting.
Även idag, 19 år senare. Fan, alltså jag får otäcka rysningar.
Det rings en mängd samtal till 112 att en väldigt ung flicka har blivit skjuten.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brotten. Kändisarna som dubbelsvishade. Nöjda och tillfredsställda gick de ut ur massagesalongen på Östermalm, männen som köpte sex. En orgasm senare fortsatte livet som vanligt, trodde de. Men vad de inte visste var att polisen spanade på salongen, att männen nu fanns på kamera och att deras telefonnummer skulle avslöja dem. Vi pratar om vanliga män med vanliga liv, kanske din granne eller en kompis.
Det finns ingen typisk, utan det är nästan obehagligt att sitta och titta på de här kamerorna, för det är så vanliga, eller inom parentes vanliga människor som kommer dit, så att man är nästan orolig att det ska dyka upp någon man känner där.
Det var kanske den största sexrazzian som genomförts i Sverige den där januaridagen 2022. Ett 30-tal poliser stormade in på massagesalongen som var en bordell. Spaningarna mot stället hade pågått i flera månader. Men trots det så blev det inte en särskilt stor grej i pressen. Visst, det skrevs artiklar men inga jätterubriker. Inte då, men sen. Sen, när listan på kunderna som swishat pengar för sexuella tjänster blev offentlig, ja, då exploderade det i media. Där fanns flera tusen män, personer från alla samhällsgrupper. Från tjusiga Östermalm där salongen låg, men också från övriga Stockholm. Etablerade män med fasta jobb, familjer och ett till synes fläckfritt liv. Alla hade de varit på salongen. Alla hade de swishat pengar för sex. Alla fanns de på polisens lista. Jakten på männen pågick över hela Stockholm och var en kamp mot klockan. Utredningen hade tagit så lång tid att brotten snart skulle vara preskriberade. Skulle polisen hinna få fast idrottsmannen eller vdn vars företag stöttat arbetet mot prostitution eller medieprofilen med tusentals följare eller riksdagsledamoten eller mannen med kopplingar till kungahuset? Det här är historien om den största utredningen om sexbrott som genomförts i Sverige. Historien om kvinnorna på salongen, om mannen som var chef, om polisens långa arbete, om tillslaget och om den så kallade swish-listan. Det här är historien om syndens lista. Allting börjar på våren 2021. Polisen bedriver spaning mot en massagesalong i utkanten av Stockholm. En salong där det säljs sexuella tjänster. Salongen drivs av en thailändsk kvinna. En kvinna vars telefon polisen avlyssnar. Och där, under samtalen, kommer det fram uppgifter om en annan salong som var större, som hade fler kunder, som drog in mer pengar. Jag träffar Daniel Lövgren som är spaningsledare på människohandelssektionen på Stockholmspolisen.
Den här salongen dök egentligen upp i tidigare ärende som jag hade. Man pratar om det som att den har väldigt mycket kunder, de gör väldigt mycket pengar, mycket tjejer som jobbar där och så vidare. Av det så vart det här är en väldigt intressant salong just för att den hade så stor omsättning av framförallt kunder då.
Adressen för den här salongen var inte så svår att få fram. Inte minst för att grannarna i huset flera gånger anmält att de misstänkte att det förekom sexhandel på salongen. Den låg på Östermalm, Stockholms överklassområde. Kanske inte i de allra tjusigaste kvarteren, men ändå på gångavstånd för de mest belevade kunderna. Men förutom uppgifterna om att det såldes sex på salongen kom andra uppgifter som var mer oroväckande.
Det som också framkom i det här var att det fanns eventuellt mycket tydligare människohandel bakom det hela, och det kom också information om att det skulle finnas kvinnor som var inspärrade som inte fick lämna den här salongen.
Och här uppstår ett problem. Å ena sidan, om det var sant att kvinnor hölls fångna på salongen, ja, då gäller det för polisen att agera snabbt. Å andra sidan, om de uppgifterna inte stämmer, ja, då riskerar utredarna att förstöra möjligheten att kunna spränga hela verksamheten och få fast kunderna. Ett svårt val. Så ska man gå in med poliser för att kolla uppgifterna och då sänka möjligheterna att få hela sanningen. Man bestämmer sig för en mellanväg. En åtgärd att kolla om det finns inlåsta kvinnor, men som lämnar möjligheten öppen för en större utredning.
Vi började med att köra en arbetsplatskontroll tillsammans med Skatteverket och Arbetsmiljöverket, och sen hade vi med oss gränspolisen på den också. Just för att se om det fanns kvinnor där, för det finns det inspärrade kvinnor så kan vi såklart inte vänta, utan då måste vi ju agera direkt.
Ja, man gör en så kallad arbetsplatskontroll. Under lugna former går man in på salongen och kollar läget, arbetsmiljön och om alla anställda har uppehållstillstånd. En rutinkontroll, en åtgärd som den här typen av salonger är vana vid. Och det blev en lyckad insats med tre viktiga resultat. För det första, inga kvinnor var inlåsta, ingen människohandel alltså. För det andra, ingen på salongen blev misstänksam. Verksamheten fortsatte. Och för det tredje, det var förmodligen en sexsalong. Mycket tydde på det. Så här säger Daniel Lövgren.
Men det vi också såg var ju att det här var en väldigt stor salong. De hade sex stycken behandlingsrum. Och inte supertydligt, men ändå tillräckligt för att vi skulle börja misstänka att det pågick prostitution där inne också, som bekräftade det vi hade hört.
Mm. Vad var det då? Vad var det som väckte de misstankarna?
Ja, men det är ju egentligen flödet på männen som hela tiden, när vi var där så kommer det män och vill in, och de är väldigt liksom motiverade att ta sig in. Konstigt motiverade. Bara det gör ju väldigt mycket. Man tittar på de som jobbar på den här salongen, alla var ju lättklädda. Inte alls den klassiska liksom thai-massage-klädseln, utan lättklädda tjejer. Och la vi ihop det då med den tidiga uppgiften vi hade, så förstod vi att det här är ju den är ju bra liksom så.
Okej, misstankarna stärks. Det här är med all sannolikhet en sexsalong. Men än är det för tidigt att ta till de stora verktygen, de omfattande utredningsmetoderna. Det behövs mer. Så Daniel och hans kollegor bestämmer att börja med en förspaning, att hålla salongen under uppsikt, att ta reda på mer om vad som händer där.
innan vi liksom går igång med allt så vill vi ändå veta hur stämmer det här med kundflöden, att det är så väldigt mycket folk, och lite till vill vi ha, så att vi har ju ingripande spanare hos oss som spanar men också kan ingripa. De fick börja titta lite grann på den här rent spaningsmässigt mot den här salongen, och det var mitt i sommaren också, så vi hade inte riktigt möjlighet att dra igång det, så att det passade ganska bra att lite förspaning egentligen mot den.
Så ett antal poliser håller koll på salongen när möjlighet och tid finns. De går runt i kvarteren, kollar hur många kunder som går in och annat som händer. Lite förspaning helt enkelt. Och det är då det händer. Det som bekräftar allt. Det som gör att en av de största utredningarna mot en sexsalong drar igång.
Det var högt flöde på män som kom. Vid ett tillfälle följer man efter den här tjejerna som jobbade där, och hon slänger en svart hundbajspåse som vi fiskar upp i en soptunna där, som innehöll använda kondomer.
Ja, en hundbajspåse med använda kondomer. En påse som drar igång allting. För nu är det ju glasklart. Det är en sexsalong man spanar på. Påsen bekräftar misstankarna.
Ja, men den bekräftar ju verkligen att det säljs sexuella tjänster där inne. Såklart. Och då hade vi ju tillräckligt för att starta upp en förundersökning och börja spana på riktigt mot honom.
Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Sky Showtime. Du vet, streamingtjänsten med exklusiva serier och de största filmerna. De som brukar vara först med prisbelönta amerikanska serier. Och nu har en ny serie premiär, Marshals, The Yellowstone Story. Huvudpersonen Casey kliver rakt in i den brutala verkligheten som federal marshal i Montana. Och när lagen inte längre räcker till blir Casey och hans team sista försvarslinjen mellan ordning och kaos. Med våldsam brottslighet, moraliska gråzoner och personliga uppoffringar tvingas han använda allt han är: soldat, familjeman och överlevare. Det är ett rått och intensivt drama där varje beslut kan få dödliga konsekvenser och där rättvisa alltid har ett pris. Det är spännande, det är action, det är nervkittlande, men också känslomässigt berörande när Casey Dutton försöker få ihop sitt uppdrag med familjelivet. Serien utforskar teman som lojalitet, rättvisa och moralens gråzoner och hur det är att leva med både familjeband och en farlig vardag som federal agent. Den här serien vill du inte missa. Streama nu på Sky Showtime. Tack, Sky Showtime. Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Nextory. Nextory är ju en av de största ljudboks- och e-bokstjänsterna i Norden som har böcker på flera språk. Och nu kommer de med ett generöst erbjudande, ett erbjudande du inte vill missa. Jag ska erkänna en sak. Det är många som tror att jag mest läser böcker om brott och utredningar, alltså true crime. Och det gör jag ju också. Men när ingen ser, när jag vill fly undan in i mig själv, ja, då är det en annan genre jag väljer. Nämligen feel good. Böcker som tar mig till en annan härlig värld. Till exempel Je m'appelle Agneta, Livet efter dig, En man som heter Ove, för att nämna några. Och alla de där finns förstås på Nextory. Men när folk frågar vad jag läser så blir mitt svar förstås true crime, som Jakten på kapten Klänning av Jonas Trolle, dokumentära berättelser som Familjen av Johanna Bäckström Derneby, eller lite oväntade berättelser som Johan Glans sommarturné. Och det stämmer också förstås, även de finns på Nextory. Men feel gooden, det är min lilla hemlighet. Ja, fram till nu då. Oavsett vad du gillar läsa så lovar jag att du hittar det på Nextory. Och det bästa, du kan läsa eller lyssna var som helst, när som helst. Och här är då erbjudandet, ett väldigt bra erbjudande faktiskt.
Om du inte har en prenumeration, teckna en provperiod. Du får 8 veckors fri läsning. Gå in på nextstory.se/hasse8 och där har du också kampanjkoden hasse8. Tack, Nextory.
Nu finns det bevis som polisen behöver för att dra igång en stor utredning, en förundersökning, en insats med olika verktyg. Den kom att kallas Operation Mirjam. Och den blev större och den höll på längre än utredarna först trodde.
Vi startade upp en förundersökning mot den här salongen på grovt koppleri. Vi startade upp telefonavlyssning på de misstänkta. Fick upp en kamera så att vi kunde ha kontroll över den salongen utan att behöva stå alldeles för nära. Och mycket då för att dokumentera det misstänkta såklart. Hur ofta han är, när kameran går. Kontroll över hur många tjejer som rör sig i salongen. Men också för att kunna visa på omfattningen av kunder. För det är en viktig del i om det är grovt eller inte grovt då.
Den misstänkte som Daniel Lövgren pratar om är den man som utredarna tror driver salongen. Det är han som begår brott. Han och sexköparna. För kvinnorna på salongen gör ju inget olagligt. Att sälja sex är inte brottsligt. Men att köpa och att organisera sexhandel, det är att bryta mot lagen. Och mannen som polisen intresserar sig för är på salongen hela tiden. Han är den som styr verksamheten. Han är chef. Det är en äldre man som flyttade till Sverige från Thailand för ganska många år sedan.
Jag har inte mycket att säga om honom egentligen. Han drev den här salongen och var den som hade till viss del kontakt med kunderna. Tog emot bokningar och sånt, men det gör ju tjejerna också ibland. Men han är ju den som tar hand om pengarna, den som bestämmer vilka som ska jobba och så vidare.
Och det är den mannens telefon som avlyssnas. En avlyssning som bekräftar att det säljs sexuella tjänster i rummen på salongen och att det är han som sköter det hela. Men samtalen antyder också att det egentligen är någon annan som styr verksamheten, som är den egentliga bossen. En kvinna i Thailand, en kvinna polisen känner till sedan tidigare. Daniel Lövgren vill inte kommentera just den detaljen, och i det här sammanhanget är det ett faktum som inte påverkar händelserna. Hon sitter säkert där hon sitter, bortom svensk lagstiftning. Så nu är Operation Mirjam igång för fullt. Spanare är på plats, telefonavlyssning pågår, kamera är uppsatt och bevis samlas in.
Men sen handlar det väldigt mycket om att dokumentera. Vi behöver veta vilka är de här tjejerna som jobbar där. Var bor de någonstans? Vi kommer väl få tag på dem efteråt om de inte är på plats. Och det byts ju ofta väldigt mycket tjejer på de här salongerna. Vi behöver ta reda på så mycket vi kan om det misstänkte. Var bor han? Vilka träffar han? Och också förbereda inför ett tillslag med vilka ställen ska vi ha husrannsakan på? Kan han ha gömt pengar någonstans? Så det är väldigt mycket kartläggning runt den här spaningen.
Och det spanarna fokuserar på i det här läget är att få in tillräckligt med bevis mot den misstänkte mannen. Han som begår brottet grovt koppleri. Kunderna bryter ju också mot lagen, men de är inte i fokus just nu.
Huvudmålet är ju inte att fokusera på kunderna, utan det blir ju mer en bonus egentligen. Är vi på plats och det kommer ut en kund, eller kommer och sen går ut en kund, så självklart har vi ingenting annat, så följer vi efter honom och tar reda på vem han är. Men det är ju inte huvudmålet så. Sen ger själva utredningen och även kameran på dem kommer ju ändå ge oss kunderna efterhand, så att det är inte jätteviktigt i själva spaningen så.
Själv följer Daniel Lövgren spaningarna från den sambandscentral som inrättats för operationen.
Jag sitter inne på kontoret. Vi sitter ju och jag tillsammans med mina spaningskoordinatorer och analytiker sitter och går igenom allt material som kommer in varje dag. Analyserar och sen lägger vi upp nya riktlinjer på åt vilket håll vi ska gå. Har det hänt något eller kommit in något intressant till exempel på avlyssningarna, då nästa spaningsgäng som kliver på. Men nu sätter ni med dem, nu är det här som gäller, ni ska följa den här personen, det här är intressant, här kan hända grejer och så vidare och så vidare.
Men är det så att ni varje dag samlas och går igenom det här har vi hittat idag?
Vi går igenom allting varje dag, gör vi. Sen har det inte hänt något så behöver vi ju inte sätta oss och dela ut nya uppgifter, utan då har ju de redan vad som gäller, men det gör vi ofta.
Men det tar alltså längre tid än vad utredarna trodde från början. För det är inte bara observationer från spanarna, bilder från kameran och banden från telefonavlyssningen som ska analyseras och gås igenom.
Ja, men sen görs det såklart också på insidan en ekonomisk utredning samtidigt som spaningarna pågår. Och den måste vi hinna sätta ihop, och är den omfattande så tar det också lång tid. Så att det är många saker som måste liksom gå ihop innan vi blir klara med själva spaningen.
Spaningarna börjar i september 2021. Från början räknar man med att det skulle ta några veckor max. Men det drar alltså ut på tiden. Först 4 månader senare är det dags för nästa steg. Först då finns bevisen.
Under spaningen som sagt hade vi bland annat hittat, jag tror det är 5 tillfällen som vi hittar använda kondomer. Det var lite ovanligt för det är inte så ofta det kastas och det är inte alltid använt heller, men och i det här läget hade vi hittat över 100 använda kondomer, så att vi hade ett ganska starkt case, plus att man då hade pratat ganska mycket på telefonen och vi kunde se det här enorma flödet av män som var, det stack verkligen ut, det ovanligt mycket folk som kom dit. Så att då satt vi oss och började planera ett tillslag mot den här salongen. Det här tillslaget förstod vi ganska tidigt kommer bli ganska stort.
Så den 18 januari 2022 är allting klart. Nu ska det hända. Nu ska tillslaget ske. Nu ska polisen ta sig in i salongen. Allt är förberett.
Jag sitter ju som insatsledare då för själva tillslaget.
Och var sitter du då?
Då sitter vi inne på kontoret. Mm. Vi sitter i ett speciellt rum där vi sitter tillsammans allihopa. Då. Och vi har åklagaren på plats, utredningsledare och lite annat folk som sitter inne. Som vi styr ifrån. Och sen har vi då platscheferna ute. Och vid det här tillfället var det ju en platschef som hade alla där ute. Och nu har jag kommit ihåg, vi var väldigt mycket folk. Vi var någon 20-30 stycken som gör själva tillslaget där ute. Och det handlar ju om att kunna säkra upp den här salongen väldigt fort. Samtidigt så har vi väldigt mycket målsägare där inne som inte vill skrämma när vi klipper på. Så att det gäller att ha riktig fingertoppskänsla när man går på. Det ska gå fort, vi måste säkra upp den fort, men det måste också ske på ett väldigt ödmjukt och trevligt sätt. Så att de är lite annorlunda mot andra tillslag som vi gör mot kanske mer grovt kriminella så.
Alla är beredda. Klockan börjar närma sig 8 på morgonen. Det är bara minuter kvar. Men då händer något. Något som gör att planerna kastas omkull. Att insatsen stoppas.
Ja, vi var ju helt redo. Vi stod, de hade flyttat fram alla som skulle göra det här tillslaget och var väldigt nära. Vi har ju kameran som vi sitter och tittar på också. Och plötsligt så lämnar alla kvinnor som jobbar på salongen. Går ut, sätter sin bil och åker iväg.
Ja, plötsligt lämnar alla kvinnorna salongen, sätter sin bil och åker iväg. Precis när polisen ska slå till. Är det en slump? Eller har planen misslyckats? Vet kvinnorna vad som är på gång?
Ja, det första jag tänker, nu har vi en läcka. Det här är ju, någon har ju läckt det här, så nu drar de bara iväg.
Har insatsen avslöjats? Har kvinnorna helt enkelt flytt? Många frågor, ett något förvirrat läge. Adrenalinet stiger hos spanarna. Man följer efter kvinnorna.
Spanarna följer efter dem och de åker till Mall of Scandinavia och bara shoppar. Och det här har inte hänt under ett halvår. De har ju alltid varit på plats. Men de rör sig runt där och samtidigt så följer vi också den misstänkte. Som, han var inte där, lite ovanligt, inte på plats. Ja, men vi följer honom när han lämnar hemmet och vi åker med honom. Han är på väg mot den här salongen.
Men blir du orolig då när de åker och shoppar? Plötsligt händer det saker som inte brukar hända.
Ja, det vi är oroliga för är ju att det är en läcka. För det skulle ju förstöra väldigt mycket för oss i alla fall. Som sagt, han kommer dit till den här salongen. Kunder fortsätter att komma. Så han får ju mer eller mindre stoppa dem och säga till dem att komma senare. Och sen börjar tjejerna åka hemåt igen. Och sen ett par timmar senare så är de tillbaka. Och business as usual. Det är de kunderna börjar komma igen och allting. Så att det som egentligen händer, det, jag kan bara gissa. Men han var inte på plats och de kände att de behövde göra något annat och passade på att åka och shoppa lite.
Nej, planen var inte avslöjad. Nej, det fanns ingen läcka. Det som hände hade ingenting med polisens insats att göra. Så nu, flera timmar senare än tänkt, är det dags. Nu går polisen in. Det börjar med att en av dem, civilklädd, går fram och knackar på dörren och låtsas vara kund. När dörren öppnas, ja, då springer de andra fram och tar sig in.
Det de kommer in till egentligen är ju en övervåning som är en kassa, ett pantry, en liten soffor och lite sånt. Och där satt ju de flesta tjejerna och även ägaren då, eller han som drev stället. Och sen var det en trappa ner och där nere var massagerummen, det var någon dusch där nere. Allt det här går väldigt lugnt egentligen. Det går fort men det går lugnt.
Hur ser de här massagerummen ut?
Massagerummen är nedsläckta, någon liten lampa bara, men de är väldigt mörka. En madrass med någon filt över på golvet bara. Och sen någonting på någon liten tavla kanske på väggen och så här, men ingenting mer än det.
Det går fort. Allt är över på några minuter.
Egentligen inte alls speciellt avancerat. Vi har en som går fram, öppnar dörren och sen fyller man bara på med alla som ska in. Sen delar de upp sig där nere och säkrar upp alla dörrar och ser till så att de som är där inne inte kan prata med dem. Man separerar alla personer så att ingen kan hålla på och prata med varandra och säga till någon annan vad de får säga och inte och så.
Mm.
Sen grips då såklart det misstänkte. Alla tjejerna som jobbade där kördes till ett ställe vi hade då som vi skulle hålla alla förhör med. Och sen har vi ju, vi hade tolkar med oss bland annat för just kunna liksom, de ska förstå vad som händer.
Den misstänkte mannen grips, kvinnorna förs till en särskild lokal där de ska förhöras och när det har skett är det dags för nästa moment, att låta spårhundar undersöka lokalen.
Vi börjar alltid med att de får söka då och de söker ju framförallt efter sperma, men de kan ju också söka efter pengar och lite annat, men framförallt sperma, och hundarna markerar ju i alla rummen på sperma, och när hunden har markerat och märkt ut alla ställen så är det teknikerna som kommer ner och topsar och sen ska det göras undersökning då vad det är för någonting.
Och det görs en hel del intressanta fynd i rummen.
Vi hittade mer använda kondomer som låg i frysen hade de lagt det bredvid broccolin bland annat. Väldigt märkligt, vi har aldrig sett det förut och förstod nog inte riktigt varför de gjorde så här heller. 30 000 i kontanter hittade vi och vi hittade också bilder i telefoner där nere också på stora buntar med pengar.
Sperma och pengar, viktiga spår. Men så gör man också ett annat fynd, en detalj som kommer att bli oerhört viktig. Ett till synes oskyldigt föremål men som blir avgörande för att bevisa sexhandeln, men inte bara det, utan också ett verktyg för att spåra kunderna, att hitta männen som köpt sex. Det är ett kollegieblock.
Och sen hittar vi framförallt den här dagredovisningen som de har där de dokumenterar alla kunder som har varit inne. I den här dokumenteringen så ser vi också det när man har sålt sexuella tjänster, när det har varit en vanlig hälsomassage.
Så de har alltså gjort en bokföring kan man säga av det som händer där?
Ja, precis.
I kollegieblocket finns en väldigt detaljerad redovisning. Där står alla köp, standardmassage och sexköp. För alla som kommer in till salongen betalar först för en vanlig massage och går in i ett rum tillsammans med en av kvinnorna. Och där inne betalar de en gång till för sex. En betalning som går direkt till kvinnan.
Det fungerar ju så att först kommer man in och sen betalar man för en massage. Så kommer man in på rummet och det är där sen de här männen erbjuds att köpa sexuella tjänster. Om de köper sexuella tjänster så får kvinnorna behålla alla pengar själva. Om de inte gör det, då får de del av själva massagepengen. Väldigt lite, men ändå en del av den får de. Och för att ha kontroll över det här när dagen är slut så behövde de bokföra det på ett eller annat sätt. Så att, om jag minns rätt så var det någon bock i kanten, om det stod en siffra efter eller något sånt. Efter varje kund, så att för oss kunde vi se då vilka massager som var sexuella tjänster på inte.
Den här veckan är podden sponsrad av Dyson. Och innan vi fortsätter veckans fall vill jag berätta om ett annat. Det utspelar sig där jag borde vara som tryggast. Spåren dök upp i hallen först. Grus, smulor, hår. Sen längs listerna, under soffan, i kanterna. Jag började ställa frågor. Vem var i hallen? Vem tappade flingor 07:13? Ingen erkände, men bevisen låg kvar och håret trasslade som om det vägrade ge upp. Då insåg jag, problemet var inte gärningsmännen, det var verktyget. Jag bytte till Dyson Pencil Vac, Dysons snabbaste sladdlösa dammsugare någonsin. Smal nog att ta sig in där andra ger upp, lätt nog att följa varje rörelse med en stark motor som inte tvekar. Och håret, det fastnar inte, det trasslar inte, det sugs upp. När ljuset tändes såg jag partiklar jag inte visste fanns, damm som legat där hela tiden. Inga gömställen, inga blinda fläckar. Fallet bor fortfarande med mig, men nu har jag kontroll. Och medan jag fortsätter min utredning där hemma kan du lyssna på mina fallen jag aldrig glömmer. Läs mer om Dyson Pencil Vac på dyson.se. Varje tjänst finns alltså bokförd, varje köp redovisat. Där står det klart och tydligt när någon köpt sex. Men vem sexköparen är, det framgår inte. Inte än, men det kommer. Det blir alltså en väldigt lyckad insats. Först vägrar kvinnorna prata med polisen, men några dagar senare ändrar de sig och berättar allt. Själva har de ju inte begått något brott. Men mannen som var chef, ja, han är körd.
Det hjälper ju utredningen enormt mycket när de pratar, för att det blir mycket lättare att gå vidare hela tiden. Jag tror att vi skulle säkert kunna fått han, eller vi hade fått han dömd ändå, men när kvinnorna berättar så förenklar det själva utredningen enormt mycket och den går framförallt mycket snabbare.
Mannen blir åtalad för grovt koppleri. Men han är ju inte den enda brottslingen i sammanhanget. Också sexköparna har ju brutit mot lagen. Och de är ganska många. För även om deras namn inte står i bokföringen så kan de identifieras ändå. De har ju swishat. Och när polisen går igenom kvinnornas telefoner och konton så dyker namn upp. Namn på de som betalat extra för sex. Och de är som sagt många.
Ja, kollegieblocken gav ju hur många köp det var, men där stod ju inga namn. Men ekonomiutredningen sen gick vidare och började titta på konton, och dels tittar vi såklart på misstänktes konton, vi tittar på tjejernas konton, men vi tittar också på andra konton runt omkring, för det är inte allt man använder swishen till dem själva, utan det kan vara andra som hjälper till det här också. Och då någonstans runt 1500 kunder kunde vi konstatera i alla fall att vi hade namn på via de här swishen då.
1500 namn, 1500 kunder identifierade, 1500 personer listade, namn på personer som också syntes på övervakningskameran utredarna satt upp. Det blev en lång rad på listan, syndens lista. Och där fanns de, direktören, radioprofilen, riksdagsledamoten, idrottsmannen, kungasläktingen och alla andra. En unik samling. Och det kom att bli fler, närmare 1700 kunder. Frågan för utredarna är nu, hur ska man gå vidare? Att få någon dömd för sexköp har visat sig inte vara så lätt. Så innan man lägger ner tid och kraft på att kontakta alla dessa män, förhöra dem och åtala dem, vill man ju vara säker på att det ska hålla hela vägen. Så utredarna bestämmer sig för en strategi. Man väljer ut två av männen.
Vi vill ju köra här och försöka få så många kunder som möjligt. Men det finns inte så mycket domar på det här, så att Efter diskussion med åklagaren så bestämde vi att vi tar två stycken klassiska case egentligen kan man säga. Och prövar det i tingsrätten för att få en dom i det här. När vi väl har domen då vet vi vad kommer tingsrätten, vad behöver vi göra för att vi ska få en fällande dom i tingsrätten.
De två männen blev något av utredningens försökskaniner. Skulle åtalet mot dem hålla, skulle tingsrätten döma dem. Om de två dömdes så kunde man gå vidare med alla andra. Men det gick inte riktigt som utredarna hoppades. Det blev en kamp mot klockan.
Tyvärr så tog det ganska lång tid innan de här gick upp i tingsrätten. Och när de väl gick upp så den ena erkände och han... Då var det dom på honom, men då, den gildes inte riktigt så som man hade erkänt, utan vi ville ha en förnekare som förnekade. Och han som förnekade, han vart frikänd.
Den ena av de två männen erkände, vilket i och för sig var befriande, men det gav ju ingen juridisk hjälp till utredningen. Den andra nekade och frikändes i tingsrätten. Så där stod nu utredarna med sin lista och den enda som nekat och åtalats friades alltså. Ett bakslag förstås. Men åklagaren överklagar den friande domen till hovrätten och där vänder det.
Sommaren 2022, alltså 1,5 år senare, kom domen och då dömdes han. Och då var det, då hade vi en väldigt bra mall kan man säga hur vi skulle lägga upp varje ärende.
Jag hade ett verktyg kan man säga.
Ja, precis.
Nu hade utredarna sin juridiska mall. Nu visste de vad som krävs för att få en fällande dom i domstolen. Nu var det bara dags att ta tag i de 1700 männen, att gå igenom listan. Två problem bara. Tiden, den fanns inte. Resurserna, de fanns inte heller.
Nej, men det går ju inte. För, alltså det är omöjligt. Vi har ett jättehögt inflöde hos oss. Vi har massa andra grejer som vi måste prioritera före. Så att, och det krävdes ändå ganska mycket arbete för varje ärende egentligen mot varje sexköpare. Så att vi började försiktigt under sommaren och började liksom planera hur vi skulle lägga upp det. Och drog igång sen på hösten. Och började liksom producera. Och det vart ju ett sidoarbete egentligen för oss. När vi hade tid över så försökte vi köra det här.
Och som om det inte räckte med bristen på tid och bristen på resurser, det fanns ett annat problem också. Klockan. För den tickade allt närmare en preskription. Brottet att köpa sex avskrivs efter 2 år och den gränsen närmade sig med stormsteg. Så nu blir det bråttom.
Vi började med dem som var egentligen... de enklaste och bästa, alltså de som var egentligen exakt likadana som den här hovrättsdomen. Det var där vi började och sen började vi plocka de som varit lite mer osäkra på utseendet. Men vi var ju fortfarande säkra på att de skulle dömas. Men vi började med de enklaste och sen vidare, så att det var slumpmässigt.
Men det blev inte så många på listan som behövde förklara sig. Tiden rann ut. Preskriptionen slog till.
Eftersom vi började i september så försvann det ganska många män redan från början, så att vi försökte klämma in, men då var det ju de som kom lite senare i det här egentligen. Och så att jag tror att 18 stycken har vi med som har gått till åtal.
Personer alltså. Av 1700 kunder blir det 18 som åtalas. 1682 män kan alltså pusta ut. Klockan var på deras sida. En av de männen var han med släktband till kungahuset. Han höll sig medvetet undan till dess tiden gått ut. Då gick han ut i pressen och hävdade sin oskuld. Visst, han hade dubbelsvishat, men inte för att köpa sex, menar han. En förklaring många andra också kom med, något Daniel Lövgren menar är omöjligt.
Ja, men de försöker ju hitta på massa konstiga saker. Jag menar att de har köpt saker eller att de har gett dricks eller att de har massa konstiga saker. Men där har vi har ju förhören med kvinnorna som är jättetydliga, som säger att det går inte att betala någonting annat än för sex.
Hela utredningen med allt det juridiska tog alltså 2 år, men själva spaningen höll på i 110 dagar. Och under de dagarna såldes vanlig massage för närmare 1 miljon kronor. Sexhandeln omsatte under samma period 1,5 miljon, lågt räknat. 1700 män blev identifierade, men totalt sett handlade förmodligen om över 3000 kunder under den här tiden, alltså fler än 30 om dagen, som 6 kvinnor skulle ta hand om. För Daniel Löfgren och de andra i utredningsgruppen blev det förstås något av en besvikelse att så många av sexköparna gick fria. Men det fanns mycket att vara stolt över.
Framförallt att ha stoppat en salong som hade sånt otroligt kundflöde som de hade. Dels såklart för att hjälpa de här tjejerna som sitter där 10 timmar om dagen, 7 dagar i veckan och tar emot kunder. Och vi pratar ju liksom, de, det är 5-6 kunder om dagen de har. Men också för att kunna stänga ner en sån här salong så att den är borta.
Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dabba Persson och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av